Det är torsdagen den 11 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Antisemitiska attityder och föreställningar har ökat i Sverige. Det är en högre andel av svenskarna som instämmer i antisemitiska påståenden och det är färre som tar avstånd. Ja, det här kunde man läsa i en rapport från Forum för levande historia som presenterades i veckan, där man undersökt utvecklingen mellan 2020 och 2025. Det här är ju förstås inte och tyvärr inte första gången vi tar del av liknande rapportering. Antisemitism i Sverige har ju diskuterats länge och inte minst sedan Hamas angrepp på Israel den 7 oktober 2023. Och det efterföljande kriget har det kommit allt fler varningar om att antisemitismen ökar. Så vad är det då exakt som vi kan dra för slutsatser av Forum för levande historias rapport? Hur mycket ökar antisemitismen? På vilket sätt ökar den? Bland vilka ökar den? Och kanske viktigast av allt och svårast av allt också, varför ökar den? Och hur gör man egentligen när man mäter antisemitism och andra typer av rasism? Kan vi vara säkra på att vi mäter rätt saker? Det tänkte jag vi skulle prata mer om idag, och då är jag glad att hälsa dagens gäster välkomna. Nämligen Henrik Backner, filosofie doktor i idéhistoria och en av rapportens författare. Varmt välkommen hit, Henrik.
Tackar.
Och så Mariam Chatti, filosofie doktor i statskunskap och sakkunnig på Forum för levande historia. Och också en av rapportens författare. Varmt välkommen du också, Mariam.
Tack.
Och så Christer Mattsson, föreståndare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen du också, Christer.
Tack så mycket.
Ja, vi ska börja med att försöka sammanfatta den här undersökningen. Mariam, jag tänkte du skulle börja. Vad är det konkret ni har gjort i den här undersökningen? Vem är det ni har frågat? När har ni frågat? Hur har ni frågat? Vad har ni frågat, helt enkelt?
Som du nämnde så är det ju då en studie, en nationell studie av antisemitiska attityder och föreställningar i den svenska befolkningen. Det bygger på två enkätundersökningar. En som genomfördes 2020 och en som genomfördes då 2025. Den senaste enkätundersökningen genomfördes av SCB. Den genomfördes mellan februari och maj 2025. Och den här enkäten skickades ut och det var sammanlagt 6789 respondenter som svarade på enkäten. Och sen så har datamaterialet naturligtvis viktats för att spegla befolkningens sammansättning. Enkäten innehöll, eftersom vi skulle göra jämförelser, så innehåller ju enkäten att stor del samma frågebatteri, men vi har också lagt till nya frågor. Och det handlar om då påståenden som respondenterna får ta ställning till. De får liksom då instämma och ta avstånd, eller det som man ibland kallar för likhetsskalor.
Okej, utmärkt sammanfattning. Jag ska ta en fråga som dyker upp, för i alla fall för en lekman direkt. Kan man fråga människor om rasism, eller mer eller mindre om de är rasister, eller i det här fallet antisemiter, och förvänta sig ärliga svar? Det är ju kanske ingenting någonting man vill erkänna ens i en anonym enkät, ens vad man tycker, när man vet om att svaret inte är riktigt socialt acceptabelt. Hur funkar det där egentligen?
Alltså, nu ställer man inte frågor till respondenterna huruvida de är antisemiter, utan det är ju flera frågepåståenden som man sen väger samman i index. Mm. Så att frågorna är ju liksom inte ställda, utan det är ju som påståenden då.
De flesta kan väl räkna ut, ifall jag får frågan, har judar för mycket makt över ekonomin? Att det är någonting som, så att säga, är till, och svarar jag, ja det tycker jag verkligen, det är inte ett, det är ett resultat som ändå är åt det rasistiska hållet, så att säga. Du förstår vad jag menar?
Alltså, jag tror att när det gäller det du är ute efter, social önskvärdhet, hur vi,
ja, ni kallar det så. Ja. Mm.
Och det är ju alltid en utmaning i alla attitydundersökningar när det gäller känsliga frågor. Det vi vet från forskningen är, dels så är det också så att eftersom vi har gjort det här flera gånger, det här tredje gången, så vet vi också att vi har använt samma metod, så att då kan man också veta att liksom, de här jämförelserna vi gör är mer tillfredsställande. Mm. Men det är klart att det alltid finns utmaningar med social önskvärdhet. Det vi vet är att risken minskar när det är anonyma enkäter jämfört med när du blir intervjuad. Sen vet vi också att det man ibland kallar för opt-outs, det vill säga att man har möjlighet att svara vet ej, det gör också att fler väljer de alternativen för att slippa ta ställning. Och det har vi också tagit bort. Vi gjorde en mätteknisk, eller snarare SCB gjorde en mätteknisk granskning för att vi i så stor utsträckning som möjligt skulle ha alternativ så att vi verkligen mäter det vi vill mäta.
Men om vi försöker sammanfatta det här med social önskvärdhet som så att säga störningsmoment i resultatet. Det låter på dig som det ändå är inte behöver vara jättestort, det är ändå hanterbart, eller?
Det är alltid svårt att svara. Alltså det finns ju alltid element av social önskvärdhet i alla typer av, alltså just när det gäller känsliga frågor. Så att det är svårt att säga hur mycket har det påverkat eller inte. Det vi dock kunde se, det är att det man kallade för interna bortfallet, det vill säga hade folk påbörjat att svara på enkäten så slutförde de enkäten. Vi hade väldigt lågt internt bortfall.
Okej, vi ska inte fastna med det. Men bra, då vill jag...
Andreas, för att fastna lite till, för det var intressant att just denna fråga kom upp. Vi genomförde en studie vid ungefär samma tidpunkt som Forum för levande historia i Sverige, Storbritannien och USA. Men vårt syfte var inte att mäta nivån på antisemitism utan studera olika effekter av hur man mäter. Och social önskvärdhet var en av studierna som vi genomförde, hur social önskvärdhet påverkar. Och då får man ha en helt annan design när man försöker reda ut hur stor påverkan är av social önskvärdhet. Och då genomförde vi vad som kallas för ett listexperiment. Då har man en kontrollgrupp som inte behöver ta ställning till något antisemitiskt påstående. Och sen har man en mätgrupp som får ta ställning till ett eller flera antisemitiska påståenden. För poängen är precis som du säger att även om en enkät är anonym så förstår man vad enkäten handlar om. Och man medvetet eller omedvetet orienterar sig efter den sociala önskvärdheten. Men i ett listexperiment så får folk då i kontrollgruppen ta del av ett antal totalt orelaterade påståenden. Jag vill köra sopbil, jag tycker att det är viktigt att erkänna jämställdhet mellan könen och så vidare. Och då behöver de inte kryssa i vilket påstående de håller med om utan bara hur många påståenden de håller med om. Sen i mätgruppen så lägger man in ett påstående som är antisemitiskt. Judar kontrollerar media till exempel. Och om mätgruppen då får ett signifikant högre antal påståenden som man håller med i så vet man att antisemitismen därigenom är större än när man frågar direkt om bara antisemitiska påståenden. Så det lyckades vi bevisa i en studie som kommer publiceras i en journal här lite senare.
Toppen, vi ska inte fastna med det här, men det låter lite som att man så här, lurar respondenterna att ändå att bakvägen avslöja vad man egentligen tycker på något sätt. Kan man säga så?
Ja, det är det som vi kallar för experiment. Det är därför det är ett listexperiment.
Mm. Okay. Ja, så hade man kunnat göra. Var det någonting ni övervägde att använda?
Alltså, nu innehåller ju vår enkät fler frågor än bara frågor om judar. Så att vi hade ju många andra frågor. Så det var inte de första frågorna de får. Och så har vi också, så gjorde vi redan 2005, 2020 och 2025. Så att, det är ju... Enkäten heter inte heller en studie av antisemitiska attityder. Sen är klart, men som jag säger, det här är känsliga frågor. Vi vet att det kan påverka.
Ja, okej. Vi behöver inte fastna där, men jag tror det är någonting som man kanske funderar på som lekman. En annan sak som man funderar på kanske när man kommer utifrån, tänkte släppa in Henrik i diskussionen. Begreppet antisemitism, alltså ute i medierna och bland politiker diskuteras det här jättemycket, vad det betyder och inte betyder. Ibland verkar det som man har olika. Bland er forskare, hur eniga är ni där? Och första frågan, och den andra frågan är, vad landar ni i med begreppet antisemitism för just den här undersökningens räkning?
Ja, till att börja med så kan man väl säga att det finns ingen enighet inom forskningen om hur antisemitism ska definieras. Det finns olika definitioner och forskare förhåller sig till dem på olika sätt. Sen finns det väldigt mycket i de flesta av de definitionerna som överlappar, så att säga. Vi utgår i vår undersökning från en definition som har formulerats av en amerikansk sociolog och folkmordsforskare som heter Helen Fine, som ofta används i forskningen internationellt och i Sverige, som är mycket etablerad. Och hon definierar antisemitism som en bestående latent struktur av föreställningar fientliga mot judar som kategori eller som kollektiv. Och i vår undersökning så kan man säga att vi förstår antisemitism i huvudsak som ett historiskt och kulturellt rotad och socialt reproducerad tanketradition som kan manifesteras på olika nivåer, i olika former, med olika intensitet och så vidare. Och den kan finnas hos individer som attityder, vilket är det vi tittar på, eller föreställningar, men också som en sammanhållen världsbild hos vissa människor. Den kan också utgöra en central beståndsdel i ideologier och uttryckas på en mängd olika sätt, allt ifrån verbalt och visuellt, men också som handlingar i form av trakasserier, våld, diskriminering och, som vi har sett historiskt, även fördrivning och folkmord och så vidare.
Mm. Ska säga att jag rekommenderar verkligen alla att läsa rapporten också som ligger på Forum för levande historias hemsida. Där förs ju ett omfattande resonemang om det, precis som Henrik sammanfattade. Släpp bara in Christer här. Definitionen på antisemitism, blir den mycket viktig när man väl genomför såna här och ska försöka mäta på olika sätt och få en förståelse för hur utbredd eller inflytelserik det är, så att säga?
Definitionen är naturligtvis väldigt viktig, men inte det största problemet egentligen. Jag delar Henriks uppfattning helt och hållet här att det finns ingen enhetlig akademisk definition, men de olika definitioner som finns i den största delen överlappande, och vi använder också Helen Fines definition som vi finner väldigt heltäckande och så där. Svårigheten är ju snarare att förstå hur antisemitism manifesterar sig hos den enskilda individen, i grupper och i kontexter. Att förstå att antisemitism kan uttryckas utan att individen är antisemit. En vanlig missuppfattning är att man mäter och delar in befolkningen i den antisemitiska delen och den icke-antisemitiska delen. Men så fungerar ju inte tillvaron, utan antisemitismen präglar ju samhället som helhet i form av olika kulturella, språkliga uttryck som finns och som kan användas medvetet eller omedvetet. Så det är inte definitionen som är svårigheten, utan snarare metoden, hur man kommer åt den strukturella, den oreflekterade antisemitismen.
Mm. Vi kanske kommer in på det. Men nu ska vi fortsätta med undersökningen. Henrik och Mariam, ni skriver ju rapporten om olika dimensioner av antisemitism, och ni talar om tre olika index då, som det här ni mäter då, som heter social distans, multidimensionell antisemitism och antisemitism relaterat till Israel. Om vi börjar med, de är kanske ganska självförklarande, men bara kort, någon av er, vad innebär de här tre olika indexerna?
Ja, om vi börjar med det som kallas social distans, så mäter det social närhet eller avståndstagande i förhållande till judar som grupp. Och även, kan man säga, då, antipatier eller sympatier i någon mening. Och vi mäter det genom att ställa frågor om respondenterna kan acceptera en jude som chef, som granne, som familjemedlem, men också om man kan acceptera en statsminister i Sverige som är jude.
Okej, det är ganska lätt att begripa.
Ja, och det som vi kallar då multidimensionell antisemitism, det betyder då att den innefattar olika dimensioner som har slagits ihop, som är relaterade men som också har slagits ihop i vår undersökning till ett index. Och det handlar dels om vad vi beskriver som traditionella antisemitiska föreställningar, som till exempel handlar om troper om judar som oerhört mäktiga och inflytelserika, som ska ha stort inflytande över politik, ekonomi, medier och så vidare. Men också påståenden om att det är judar själva som orsakar antisemitism. Och när det gäller förintelserelaterad antisemitism, så handlar det om antisemitiska uppfattningar, föreställningar som uttrycks i kontexter som rör förintelsen. Och i vårt fall har vi undersökt det med frågepåståenden som lyder inom citattecken då att judarna utnyttjar förintelsen i politiska och ekonomiska syften, eller att judar som grupp tror att de är den enda gruppen som har lidit genom historien och så vidare. Så det innefattar detta. Mm. Och sen när det gäller Israel-relaterad antisemitism så menar vi med det antisemitiska attityder och föreställningar som uttrycks i sammanhang som rör Israel eller Israel-Palestina-konflikten. Och det har vi till exempel undersökt med påståenden som rättfärdigar eller motvilja mot judar med hänvisning till Israels politik och så vidare. Så ser det ut.
Vad är fördelen med att dela upp det i de här tre kategorierna, säger jag nu, eller tre, så det utfaller tre olika index?
Ja, men det finns olika former eller dimensioner av antisemitism som vissa av dem är ju, eller majoriteten skulle jag säga, är historiskt och kulturellt rotade och som vi känner igen, som reproduceras. Även när vi pratar om förintelserelaterad och israelrelaterad antisemitism så handlar det i huvudsak om det. Det är bara till nya kontexter. Och det är viktigt att se hur antisemitismen manifesteras i av de här, dels de här dimensionerna men också de olika kontexterna som vi tittar på. Det jag kan tillägga här också, som vi har gjort i den här undersökningen, det är ingen dimension, men vi tittar också på inställningar till trakasserier av judar.
Mm. Finns det risk med att när man delar upp det så här att någonting skyms eller någonting missas? Alltså jag tänker återigen som lekman, man exempelvis förintelserelaterad och förhållande till Israel kan ju lätt gå in i varandra, så att säga att Israel får göra vad de vill bara för att judarna led under andra världskriget och utnyttjar dem nu till att, ja, ni känner säkert igen. Alltså finns det samma attityder som så att säga överlappar i alla index, eller hur ska man tänka kring det där?
Både ja och nej. När vi tittar på social distans till exempel, och här kanske Miriam kan fylla i, men vi ser ju att det är dels en ska vi säga, relativt sett lägre andel som instämmer i eller har en negativ inställning till judar som grannar, som chefer och familjemedlemmar, jämfört med åtminstone vissa av de antisemitiska föreställningar som vi uppfattar. Och vi kan också se att det är möjligt att ska vi säga, dela eller bära på eller hysa antisemitiska föreställningar utan att vara negativt inställd till judar som människor i den här sociala kontexten som vi tittar på. Men det är samtidigt så är det ju, och det ser vi också att de här olika indexen eller dimensionerna vi tittar på, de överlappar naturligtvis, men inte alltid helt och hållet. Så att jag tror ändå det är viktigt då. Och titta på de olika specifika formerna.
Ja. Marianne, vill du komplettera någonting?
Det är också det som alltid är svårt med attitydundersökningar, är att vi kan ju som forskare ha idéer, vilket är ju bra när vi ska utforma enkäter. Men sen måste man ju titta också genom en faktorsanalys. Har respondenterna förstått frågorna på samma sätt som vi tror att de förstår dem? Så det gör vi ju också för att bygga de här indexen. Sen är det klart så att vi ser samband eller korrelationer. Men det är också viktigt att... Och det är ju den stora svårigheten med alla undersökningar, att hitta de faktorer, att förstå, liksom att försöka tolka så att vi inte har föreställningar om hur respondenterna har tolkat det, utan att vi förstår att de tolkar på samma sätt. Mm. Och det är ju, och då tittar man ju liksom på, ja, det man kallar för Kronbachs alfa och liknande.
Får statistikerna njuta av er kunskap, vi andra får slå upp det. Innan vi går vidare till resultatet, Christer, det här med att man delar upp det i olika kategorier, dimensioner och olika index för att få lite bättre blick och sådär. Hur tänker man som forskare kring det här, och hur tänker du?
När man ska fastställa någon form av volymer så behöver man ju skapa index, och jag tycker Levan Historias studie här är en mycket väl genomförd studie och också ett rikt bidrag till förståelsen av hur antisemitismen ser ut just nu. Sen måste man förstå att alla index som man skapar, alla frågor som man ställer, har sina metodologiska brister för att reflektera den verklighet som vi har. Jean-Paul Sartre skrev i slutet av andra världskriget att om det inte hade funnits några judar så hade antisemiterna uppfunnit juden. Antisemitismen handlar ju inte om judar utan antisemitiska fantasier om judar. Och de här fantasierna fyller ju en viss funktion i ett visst sammanhang. Så varje tid behöver så att säga den juden som de behöver för att förklara någonting. Och i all väsentlighet så skulle man kunna säga att antisemitism består av stereotyper om judar, det vill säga hur judar är, och konspirationsteorier om vad judar gör, vad judar är och vad de gör. Och de här är förvånansvärt beständiga oavsett hur juden ser ut eller vilken jud antisemiten behöver genom århundradena. Så vi kommer inte lösa den här frågan om hur man mäter volymer med indexering, för här finns liksom inget Alexanderhugg som löser ut detta. Men det som verkligen saknas skulle jag säga är att vi mäter människors förståelse av antisemitism är. Hur förstår människor när någonting är antisemitiskt? Hur förstår människor när någonting är icke-antisemitisk kritik av Israel till exempel? Det finns det väldigt få studier om. Så att istället fråga människor vad de tänker är antisemitiskt istället för om de är det.
Mm. Kanske återkomma till det. Ska bara gå över till resultatet i undersökningen. Jag refererade det väldigt kort då, jag hämtade direkt från ett pressmeddelande att antisemitiska attityder och föreställningar ökar. Mariam, mellan 20 och 25, hur har antisemitismen förändrats sedan 2020? Vad är det någorlunda korta svaret?
Det vi ser är ju en förskjutning i negativ riktning. Och det är viktigt också att komma ihåg att den studien vi gjorde 2020 var ju en jämförelse med vår studie som vi hade gjort 2005. Och då såg vi en minskning av antisemitiska attityder.
Mellan 2025 och 2020 alltså?
Ja. Och nu så ser vi då tvärtom att en förskjutning i negativ riktning. Det vill säga vi ser en ökning av antisemitiska attityder. Och den består dels...
Är vi tillbaka till 2005 års nivåer eller?
Nej, inte helt och hållet. I vissa frågor... är vi liksom, men inte generellt. Okay. Men det jag vill framförallt påtala är ju liksom att förändringen handlar dels om att fler instämmer i antisemitiska påståenden, men också att vi ser ett minskat avståndstagande från antisemitiska påståenden. Och nu kan ju inte vi göra någon jämförelse eftersom vi inte ställde de frågorna 2020, men vi ser ju också när det kommer till inställningar till trakasserier, så ser vi dels ett starkt samband med den. Alltså, man har större benägenhet att ska man säga, att tolerera eller
ursäkta
rättfärdiga trakasserier om man då instämmer i antisemitiska påståenden. Och när det gäller till exempel Israel-relaterade antisemitiska påståenden så räcker det med att man instämmer i väldigt få för att också rättfärdiga trakasserier med hänvisning då till Israels politik. Men sen så tänker jag att det vi också ser, som också är en förändring jämfört med 2020, det är ju att andelen som hyser antisemitiska attityder med starkare intensitet, det vill säga som har instämt i fler påståenden, den har ökat. Och 2020 så såg vi inte någon förändring. Den gruppen, eller den andelen, låg på samma nivå 2005 som 2020, men nu har den ökat.
Mm. Henrik, vill du komplettera den här sammanfattningen av resultaten?
Ja, men jag tycker Mariam har ju sammanfattat centrala resultat, och det man kan fästa uppmärksamhet vid är också den här minskade andelen som tar avstånd. Mm. Och delar av de som har förflyttat så att säga från avståndstaganden har instämmer i antisemitiska påståenden, men vi ser framförallt en förflyttning till en mittenkategori som svarar på antisemitiska påståenden att dessa stämmer varken bra eller dåligt. Och som vi framhåller i rapporten att det kan finnas en rad olika orsaker till att man väljer det svaret, eller också till att vi ser den förflyttningen. Men den här minskningen av avståndstaganden är markant och vi pekar på att det kan tyda på att vi ser en sorts ökande ambivalens i förhållande till antisemitism eller till och med acceptans och normalisering av antisemitiska påståenden, vilket i sin tur skulle kunna tyda på att vi också ser en fortsatt försvagning av den tabuisering av antisemitism som etablerades under efterkrigstiden och som naturligtvis delvis finns kvar men som gradvis försvagas över tid.
Kanske ingen fråga ni har svar på, men hänger där ihop? Kan man se att en grupp där så att säga, avståndstagandet minskar, ambivalensen ökar, så småningom kommer övergå i ökade antisemitiska föreställningar? Finns det så att säga, så kan man se det som en trappa, att man tar ett steg i taget här, eller går det inte att dra sådana slutsatser?
Vi kan inte dra sådana slutsatser av vår undersökning. Däremot kan man ju tänka sig att sker det en sorts avtrubbning i förhållande till antisemitism där man kanske inte nödvändigtvis håller med om eller instämmer i antisemitiska uppfattningar, men där man kanske tillmäter dem ett visst mått av rimlighet.
Ja, i alla fall inte i orimlighet.
I någon mening. Och att de kanske mer eller mindre blir legitima eller acceptabla i en bredare debatt. Ja, då är det naturligtvis en fara att man så småningom också förflyttar sig. Men vi kan inte dra sådana slutsatser utifrån våra resultat. Mm.
Christer, ja, du hör ju samtalet. Det låter ju ändå oroväckande det här att det är avståndstaganden minskar, ambivalensen ökar och man kanske ser en, även fast man inte själv hyser sådana här åsikter, så har man en viss kanske förståelse eller acceptans. Vad tänker du om det här resultaten?
Ja, men det ligger ju i linje också med andra studier som har gjorts och inte minst den studie som jag nämnde för en stund sedan som vi har gjort. Där hade vi en möjlighet för deltagarna att om de inte ville stämma in eller ta avstånd från påstående kunde de svara att de inte vill svara eller vet inte. Och i de här konspiratoriska frågorna, judar styr media, judar styr USAs regering, där hade vi ungefär en femtedel som valde kategorin jag vet inte. Och det är ju den ambivalensen som Henrik talar om, för det är trots allt en väldig skillnad på att svara jag vet inte mot att ta avstånd. Sen kan jag ju då i sammanhanget också nämna att orsaken till att vi gjorde vår studie, det var egentligen för att testa en hypotes. Den antisemitism som Forum för levande historia kallar för Israel-relaterad antisemitism kallar vi ibland för antisionistisk antisemitism. Och det vill jag först och främst säga att antisionism och antisemitism är inte samma sak. Men antisionism kan bli antisemitisk när antisionismen använder sig av antisemitiska stereotyper och konspirationsteorier. Så då lät vi helt enkelt göra en experimentell studie där vi använde 7 stycken frågor som olika institut runt om i världen använde sig av för att mäta antisemitism, väldigt liknande de som Levande historia använde sig av. Och där man frågar om kategorin jude. Judar är särskilt hämndlystna, judar är opolitiska, judar syr media och så vidare. Och så bytte vi ut ordet jude mot sionist, det vill säga vi överförde antisemitiska konspirationsteorier och antisemitiska stereotyper till kategorin sionist då, så som det ofta uttrycks i sociala medier idag. Och så testade vi slumpmässigt så att hälften fick svara på kategorin jude och andra hälften fick svara på kategorin sionist då. Och den antisionistiska relaterade antisemitismen hade en terminologieffekt på ungefär 70-100% i Sverige, Storbritannien och USA. Det vill säga vi fick en betydligt högre nivå av antisionistisk antisemitism än då det som Levande historia kallar för förintelserelaterad eller då modern antisemitism.
Okej, vi kan hoppa fram till det här kanske med just antisionismen och hur det ska förstås där, för det är ju väldigt omdiskuterat. För Christer, som du säger, hur ska man förstå det här? Är det så helt enkelt att en del antisemiter helt enkelt bara byter ut jude mot antisemit men ändå kränger samma sak men anser sig då vara, ja men jag syftar inte på judarna, jag syftar på sionisterna, eller hur ska man förstå det där?
Ja, det där är verkligen empiriskt en svår fråga att reda ut. I vissa sammanhang Inte minst är det ursprungsområde för den här diskursen. Den antisionistiska antisemitismen uppstår i det kommunistiska Östeuropa där man väldigt medvetet byter ut ordet jude mot sionister och tar tillvara så att säga utav politiska intresse den antisemitism som fanns hos befolkningen för att leda bort uppmärksamhet från andra missnöjesfrågor. I det sammanhanget är man väldigt medveten om att detta utbytet har gjorts. I andra sammanhang så tror jag inte alls att man är medveten om att det här är ett ersättningsbegrepp. I den högerextrema antisemitismen så använder man sig väldigt ofta av ersättningsbegrepp för judar som man kallar dem för globalister eller internationalister eller kosmopoliter eller sådär. Men då förstår de flesta att det där är ett kodord. Jag skulle säga att begreppet sionist är inte alls samma typ av kodord men kommer att koda för jude under vissa omständigheter när man antar antisemitiska stereotyper och konspirationsteorier.
Ja, vi ska egentligen prata om rapporten just här. Men jag tänkte, Henrik och Marianne, det här med som Christer beskriver, det är ju välkänt då att antisionismen, eller det, att ibland så klär sig så att säga antisemitismen i andra kläder och använder ord och sådär. Hur har ni förhållit er till det när ni har konstruerat undersökningen och tolkat dess resultat? Övergripande fråga, vill du börja, Henrik?
Ja, men vi har ju använt en etablerad metod så att säga och ställer den typ av frågepåståenden som ofta ställs i den här typen av undersökningar där vi frågar om attityder och föreställningar i relation till judar. Och vi har också fört en diskussion naturligtvis kring de här kodorden och det gör vi också i vår rapport, det som Christer tar upp, att antisemitismen många gånger byter språk, den uttrycks genom antydningar, omskrivningar, kodord och så vidare och så vidare. Och vi har också med, vi tittar på olika konspirationsteorier, vi tar med ett påstående som lyder ungefär som så att genom sionisternas inflytande så döljer medierna Israels övergrepp mot palestinier och så vidare. Men vi för också en diskussion när vi tittar på resultatet för den om att just det här att det är svårt att, åtminstone utifrån den metod vi använder, svårt att veta vad som avses med sionister. Å ena sidan är det här en antisemitisk konspirationsteori där ordet sionist ersätter judar. Å andra sidan ser vi idag i debatten att termen sionist har väldigt skiftande betydelser. Den används ibland som epitet på opinioner, grupper, aktörer som anses stödja eller stödjer Israel och så vidare. Så det blir svårtolkade resultat. Det betyder inte att inte påståendet i sig som vi använder inte skulle vara konspiratoriskt, det är det. Men att instämma i det måste inte nödvändigtvis vara att instämma i en antisemitisk konspirationsteori. Det är det vi påtalar.
Ska passa på för lyssnarna här. Sionism är ju då ett historiskt fenomen som existerar. Det är då den judiska nationalismen som uppstod i Europa sent 1800-tal, början av 1900-tal som sen blev då staten Israel och den judiska antisemitismen, judiska nationalismen, förlåt. Så det finns ju så att säga, sionism finns. Och det behöver ju inte vara någonting mer än just betyda det heller, tänker jag. Marianne, vill du lägga till någonting med just det här med ord och hur de ska förstås i olika sammanhang? Och jag förstår att det är svårt, men hur förhåller ni er som forskare till det här?
Nej, men det är ju jättesvårt. Där håller jag med både Christer och Henrik. Och vi har ju... Nu ställer ju vi frågor som handlar om Israel specifikt. Ja, som handlar om dels att judar hålls ansvariga för Israels politik eller att man tycker mer illa om judar på grund av Israels politik och liknande. Och sen precis som Henrik säger så har vi frågor som hade vi en fråga den här gången då där vi använde ordet sionist. Sen, nu var inte jag med när vi gjorde undersökningen 2005, men jag vet och Henrik kan ju berätta om det. Vi hade frågor från början också om hur respondenterna tolkade sionism. Och vi fick ju väldigt, väldigt svårtolkade resultat. Jag vet inte om du vill lägga till något.
Nej, men det var, när vi undersökte det så kunde vi just se att förståelsen av vad sionism är Å ena sidan är det många som överhuvudtaget inte är bekanta med termen eller begreppet. Och av de som svarar så är svaren väldigt spretiga av vad man menar att det betyder.
Ja. Vi får gå vidare för vi ska hinna med lite mer. Ni tittar ju också, återgå till resultaten då, så har ni brutit ner respondenterna i olika grupper och tittar på hur man då svarat. Ni tittar på kön, ålder, utbildning. Jag ska ta upp några saker där. För en omdiskuterad sak här har ju gällt antisemitism och ursprung. För det finns ju politiker och debattörer som menar då att antisemitism idag huvudsaken är inom citattecken ett importerat fenomen, så tillvida att de som har antisemitiska åsikter eller attityder i huvudsak har flyttat till Sverige, till människor från Mellanöstern som har kommit hit, tagit med en diskurs eller förhållningssätt hit. Ger er undersökning och ledtråd där. Hur ser graden av antisemitism ut i gruppen inrikes respektive utrikesfödda?
Ska jag börja eller ska du börja? Ja. Jag ska börja. Dels så ser vi ju att det finns i alla grupper. Jag tror att det är viktigt att påminna om. Och sen så, ja, vi ser jämförelsevis högre nivåer i gruppen födda utanför Europa. Och då jämför ju vi i all... När man gör regressionsanalyser så har man ju en referenskategori som man jämför med. Och när det då gäller bakgrundsfaktorn födelseregion så jämför ju vi då med födda, inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Mm. Och det stämmer att gruppen födda i Mellanöstern uppvisar genomsnittligt då en högre grad av antisemitiska attityder.
Hur stor skillnad är det?
Det beror lite på vilken... Det ser olika ut för de olika dimensionerna helt enkelt. Men så att det går inte att säga... Jag minns knappt procentsatserna nu. Det var väldigt många.
För jag måste bara säga, jag har det till för att få det så ut från ert resultat. Jag kanske såg fel. Var att respondenter födda i det som kallas MENA, det vill säga Mellanöstern och Nordafrika, uppvisar lägre grad av Israel-relaterad antisemitism, vilket då går lite emot den här tidigare tanken. Vad tänker ni om det? Eller såg jag rätt helt enkelt?
Ja, det tror jag att du gjorde just på den dimensionen, men det säger väl också att antisemitism som Miriam säger förekommer i olika grupper, men den måste inte kanaliseras nödvändigtvis.
Nej, för den stred mot mina egna fördomar då, men jag känner att jag har fördomar i det här fallet då. Liksom. Att jag trodde att folk som kom just från Mellanöstern, där kanske Israel har spelat viktig roll, men det var alltså lägre. Ja, en annan sak om vi går vidare. Muslimer uppvisar en högre benägenhet för antisemitism. Jag vet inte exakt hur man ska uttolka det. Kommentar kring det. Det är väl också någonting som överensstämmer med vissa påstått i debatten. Hur tolkar ni det?
Ja, det här är ju ett resultat som vi såg även våra tidigare undersökningar. Och det gäller även andra bakgrundsfaktorers betydelse för antisemitiska attityder. Men i den här gruppen så, det kan ha flera olika orsaker, men det kan ha att göra dels med den politiska kulturen i ursprungsländer och att antisemitismen kan vara både mer utbredd och mer legitim. I den meningen kan också hänga samman naturligtvis med födelseregion och så vidare. Vi kan se liknande förklaringar, men vi tror också att Israel-Palestina-konflikten som en faktor som kan ge näring till och aktivera antisemitism spelar roll här, liksom i andra grupper där vi ser en jämförelsevis högre benägenhet att hysa antisemitiska attityder. Det som är viktigt att tillföra här, bara om jag får säga det är också, som Miriam var inne på, det är viktigt att säga att det här handlar om genomsnittliga nivåer, så att ingen missförstår detta. Det är inte så att de här kategorierna... att alla på något sätt skulle hysa antisemitiska attityder, och man kan inte heller, vilket ofta, allt för ofta görs i debatten, reducera problemet till antisemitism till den ena eller andra gruppen.
Det förhoppningsvis så tror jag att jag har lyssnare som förstår de enkla förutsättningarna. Ja, Christer, det här med i olika grupper, om vi då börjar då med utlandsfödda och inrikesfödda, att det finns en skillnad där. Det går ju liksom i den här diskussionen då som Henrik var inne på, där en del vill reducera det till olika grupper i samhället. Vad tänker du om detta?
Det kräver kanske en lite noggrannare läsning från min sida av den befintliga rapporten. Där finns ju åtminstone inte Defamation League som mäter globalt och jämför mellan olika länder. Och där brukar Sverige bli det minst antisemitiska landet i världen, medan MENA-regionen är världens mest antisemitiska region. Men man har tämligen annorlunda sätt att mäta. Man ställer frågorna på ett annat sätt än vad Levande historia gör. Och sen naturligtvis är det helt andra förutsättningar att mäta i MENA mot att mäta i Sverige. Men jag får nog ändå hålla det för plausibelt utav många olika skäl att nivån av antisemitism de facto är högre i den regionen än vad den är i Sverige. Liksom den är högre just i Europa än den är i Västeuropa och så vidare. Och de här historiska traditionerna har en tendens att reproducera sig över generationer. I fortsättning med den tanken så är ju alltid en fråga, är antisemitism ett stort problem eller inte? Och kan man läsa ut det utav en sån här mätning? Och det har jag sett, det har diskuterats efter Levande historias rapport nu. Är det stort problem? Var är problemet någonstans? Man vill gärna plocka fram detta med kirurgisk precision. Jag tror att vi också då måste stanna upp alla och besinna oss inför det faktumet. Att den judiska minoriteten också i Sverige, när de träffas i sina samlingslokaler, när de har annonserade möten, så är samlingslokalerna bunkerliknande med enorma skyddsanordningar. Offentliga annonserade möten omgärdas av enorm polisbevakning. Och om det inte vore på det sättet så skulle vi få våldshandlingar, terrordåd. Vi skulle få Bondi Beach i Sverige också. Liksom vi varje år ser allvarliga terrordåd och angrepp på judiska institutioner. Så det är en sak hur vi mäter nivån på attityder och en annan sak hur vi förstår risker för grupper. Så att nivån på attityden behöver inte nödvändigtvis säga någonting om vilken risk gruppen är exponerad för. Och det här i sin tur har ihop med någonting som vi i vår forskning kallar för antisemitismparadoxen. Att antisemitism är förmodligen den form av rasism som är absolut mest stigmatiserad. Det är inte bra att vara rasist. Det är inte bra att vara misogyn. Det är inte bra att vara homofob. Men att vara antisemit, det är i sociala termer nästan som att ställa sig bredvid Hitler och gaskammaren och är oerhört socialt stigmatiserande. Vilket paradoxalt nog gör att vi ställer väldigt höga krav på när vi uppfattar att någonting är antisemitiskt. Det måste finnas de här tydliga hotbilderna som jag plockade fram och nämnde alldeles nyss för att vi ska kunna enas om att någonting är antisemitiskt. Istället för att våga veckla upp och konstatera att antisemitism finns närvarande i våra språk, i vår kultur, i strukturell form, i vår vardag hela tiden, och att vi vågar göra oss själva sensibla inför den strukturella antisemitismen så som vi har gjort kring den strukturella rasismen, att tillstå att det finns inbäddad i samhället och i kulturen och har ytterst farliga konsekvenser.
Men Christer, förlåt om jag invänder, men är inte det här helt okontroversiellt att antisemitismen finns inbäddad i vår kultur och att det kan få katastrofala konsekvenser? För min del, från mitt perspektiv, är det okontroversiella påståenden.
Nej, men jag skulle säga att det skulle jag nog inte säga är okontroversiellt. Det är väldigt vanligt att vi pratar om strukturell rasism, att vi pratar om normkritik och att vi tillåter oss att undersöka oss själva hur vi upprätthåller rasistiska språkbruk och praktiker utan att ha avsikt att göra detta.
Okay.
Den typen av diskussioner har vi inte nödvändigtvis om antisemitism.
Är det möjligt att du har rätt? Det kanske jag som inte har tänkt på det. Det är kanske lite sidospår där. En fråga till. Ni har ju också i undersökningen kollat och brutit ner resultatet där respondenterna får berättat vad de röstar på då. Och då sticker ju två partier ut som där antisemitismen är vanligast, så att säga, om jag uttrycker mig vördnadslöst. Det är M och SD och inte någon av vänsterpartierna. Innebär det att de här påståendena som bland torgförs från höger att antisemitismen numera är ett vänsterfenomen Är det falskt helt enkelt? Är det nys? Är det inom M och SD sympatisörer det är vanligast? Vad säger ni, Mariam?
Först och främst så har vi inte ställt frågan vilket parti, eller vi vet ju inte exakt vilket parti de röstar på. Det är inte så.
Men det var ju uppdelat på partier.
Ja, men det är ju partisympatisör. Eller
ja, partisympatisör. Vilka, ja.
Så det är bra. Jag bara tänker att ibland så blandar man ihop. Och sen är det ju också så att våra resultat säger ju egentligen ingenting om problem i specifika partier. Det är inte det.
Nej, alltså, det trodde jag inte heller. Men att det var ju intressant att det var ändå såg ut så här, att det var vanliga bland M- och SD-sympatisörer.
Ja, alltså våra resultat ligger ju, vi hade ungefär samma resultat, inte exakt samma 2020. Och jag tror att man också måste påminna om att när vi gör de här analyserna så är det ju då i förhållande, som vi sa, till en referenskategori. I det här fallet så är referenskategorin det största partiet i riksdagen, det vill säga de som sympatiserar med Socialdemokraterna. Och huruvida liksom, det är alltid, jag tänker att ja, det här är ju genomsnittsnivåer, så att det säger ju egentligen ingenting om hela gruppen. Dessutom, någonting som vi gjorde denna gång som vi då inte gjorde 2020, det var ju att titta då på andra värderingsindex. Det vill säga till exempel konspiratoriskt tänkande, högerauktoritära och vänsterauktoritära attityder, tillit. Och vi såg ju att när vi förde in det i analysen så försvann de här, till största delen försvann skillnaderna mellan partierna, vilket innebär att de här andra värderingsindexen egentligen har mer förklaringskraft än partisympati.
Men då, det borde väl då, om jag tänker lite snabbt, innebära att konspiratoriskt tänkande och högerauktoritärt finns mer representerade i de här partierna också, ifall det blir väl slutsatsen då?
Ja, precis.
Men det låter nästan som att tona ner den här skillnaden lite. För jag har sett en del människor på X-vänster, som står till vänster, som har tagit fram det här och visat, ser ni här, det är inom högern antisemitismen är vanligast för M och SD överrepresenterat. Det är inte alls sant. Men den tolkningen kan man inte göra, låter det på dig, eller?
Jag tror man ska vara försiktig med alla sådana tolkningar faktiskt, för att det säger.
Ja, eller Henrik, vad säger du?
Ja, nej, men det ska man ju vara. Alltså vi har de resultat vi har. Men, ja, men, och där ser vi att det är en högre benägenhet bland de som sympatiserar med till exempel Sverigedemokraterna än då med referensgruppen som är social. Mm. De sympatiserar med Socialdemokraterna. Men det är ju ändå väldigt viktigt, och jag tänker framförallt ibland på hur debatten förs, att man inte förväxlar dessa resultat med eventuella problem med antisemitism man kan se i specifika miljöer, politiska miljöer. Vare sig
nej, men det är ju i alla fall.
Ja, just det. Men jag menar, det görs ibland den typen av förväxlingar. Och det är också viktigt, tror jag, att säga när det gäller den bredare debatten om antisemitism, att antisemitism finns, och det har framhållits här också av Christer och Mariam, att det finns i olika opinioner över i Sverige och i olika grupper, och att försöka reducera det och använda det, vilket ofta görs då, som en sorts politisk slagträ mot politiska motståndare eller befolkningsgrupper som man på något sätt vill misstänkliggöra, det befrämjar inte förståelsen av antisemitism. Om det är det vi vill förstå den bättre och också kunna ska vi säga, arbeta mot och förebyggande, så har den sortens diskussion, den är inte särskilt fruktbar.
Jag förstår det om man vill använda det bara som slagträ, men man måste väl också kunna säga att här finns antisemitismen vanligare i den här gruppen. Den förekommer i den här typen av diskurser. Man får väl liksom inte fega från att dra sådana självklara slutsatser heller, tänker jag.
Absolut inte, och det pekar vi ju på också mycket tydligt i rapporten. Jag menar mer på hur den här typen av resultat ibland används. Mm. Jag tycker det efterlyser en saklig och seriös diskussion i.
Ja, det är det jag försöker organisera här på bästa sätt. Tyvärr har vi inte tid för att gå in till allting. Vi ska börja liksom sammanfatta hela det här. Men vi kan ta det här med att antisemitismen, vad som är det och vad som inte är det. Det är ju en häftigt diskuterad politisk fråga. Ni som forskare, jag förstår ju att det är ibland tufft för er. Det är tufft att prestera resultat. Det är tufft att förhålla er till i forskningsmetodik och så vidare. Ja, hur gör ni kring det där helt enkelt? Eller vad jag säger så här, finns det någon sida som har mer rätt än den andra i antisemitism, när höger och vänster kastar antisemitism på varandra? Om vi börjar där, har höger eller vänster mest rätt? Henrik, du får den raka frågan.
Ja, jag kan inte svara på att någon sida har rätt. Jag tror
men har någon mer rätt, var frågan?
Ja, men alltså all form av politiserad och polariserande diskussion där antisemitismen instrumentaliseras, frågan om antisemitism instrumentaliseras, den är inte intressant, i alla fall inte om frågan gäller hur ska vi förstå antisemitismen, var den finns, hur den kommer till uttryck i samhället. Utan vi ser problem med antisemitism i olika politiska opinioner. Och i det här fallet har vi tittat på attityder och vi ser också att det är en mycket mer sammansatt och komplex bild än vad som ofta ges sken av i den bredare debatten.
Mm, så är det. Christer, vad säger du om det här, det politiska moln som hänger över alla sådana här diskussioner? Hur förhåller du dig själv som forskare till det?
Jag tänker att i Sverige och i det politiska hantverket så den tidigare socialdemokratiska regeringen, eller flera stycken av dem, hade ett väldigt tydligt ställningstagande i vikten av att arbeta mot antisemitism. Den nuvarande regeringen lika så. Och jag såg nyligen en intervju med Ulf Kristersson och Magdalena Andersson om hur de tänker sig i framtiden. Att båda ser detta som en viktig fråga. Det tycker jag är ett angeläget budskap. Det som jag uppfattar som ett problem, inte bara i Sverige utan i västvärlden, är att det sker en gradvis polarisering där antirasismen tenderar till att bli en vänsterfråga och kampen mot antisemitism tenderar till att bli en högerfråga i instrumentella termer, att den ena sidan använder den andra, använder rasismen mot en sida och antisemitismen mot den andra sidan. Och det här är någonting som alla förlorar på, skulle jag säga. Minoritetsskyddet är en princip som vi har i demokratin. Om den principen uppgår till en värdering, vilken form av rasism som vi ska motverka så att säga, då blir det en fråga om vilken grupp vi uppskattar och vilken grupp vi inte uppskattar. Och det är en oroväckande politisk utveckling, men det är inget specifikt svenskt fenomen utan det är ett mer västerländskt fenomen som helhet.
Marianne, vill du lägga till någonting angående hur man som forskare förhåller sig till ett politiserat område?
Jag tänker att som forskare så får man ju alltid vara så saklig man kan. Sen kan man ju aldrig styra, det gäller ju all forskning, hur resultat används. Och då gäller det ju mer att, som vi försöker göra här, att förtydliga vad är det vi har tittat på, vad vet vi inte, vad vi inte tittat på, vad skulle vi behöva undersöka vidare, etc.
Mm. Men då ska jag ändå från min sida, som då är politiskt engagerad och politiskt intresserad, försvara lite vår sida, för att det är väl inte så konstigt att vi politiserar antirasism och rasism precis som vi politiserar andra fenomen i samhället. Vi har ju en grundläggande förståelse. Jag håller inte med om vänsteranalysen, den marxistiska analysen av rasism som någon sorts fascismen som kapitalismens slutstadium. Men alltså, jag köper inte det. Som liberal så menar jag att detta inte är sant. Det är inte så att Nazityskland kom fram för att kapitalismen behövde försvara sig själv från den marxistiska revolutionen som behövde... Jag köper inte det. Gör jag fel då som politiserad och kommer i min politik? Eller, ja, Henrik, vad säger du?
Det är klart att du inte gör fel, men du har din uppfattning och din analys. Och det måste
men du har ju precis förbannat på, eller mot oss som var politiserade det här. Liksom.
Ja, inte några oss. Jag sa att det förekommer sådana tendenser i debatten, att man använder frågan gärna för att peka ut, eller ska vi säga, stigmatisera sin politiska motståndare, men man har svårigheter kanske att se problem i de egna leden eller egna opinioner. Mm. Och det är ingenting märkligt i sig, men det är inte främjar inte en saklig diskussion. Och jag menar, det jag tror de flesta är överens om är också att vad vi vill se är ju en djupare förståelse för orsakerna till antisemitism. Hur den kommer till uttryck, men också naturligtvis var, för att kunna motverka den. Och i en starkt politiserad diskussion där antisemitismen mer blir ett slagträ eller ett verktyg, då finns det ju ingen sån önskemål, utan då använder man använder också den judiska minoriteten, skulle jag vilja säga, i sådana debatter som slagträ för egna politiska syften, och det vänder jag mig emot.
Okej, det var det. Det var inte att man hade la politiska åsikter på...
Nej, man får ha vilka politiska åsikter man vill, utan jag pratar om en tendens i debatten.
Nej, men för mig också tänka, vad är rasism förstås? Då skulle kanske då en vänsterperson säga att ja, men det har väldigt mycket med kolonialismen att göra. Det är ett sätt att legitimera den, och det måste förstås innan europeerna blev kolonialister, koloniala, så fanns det ingen rasism tidigare. Det är bara så. Och på det sättet så kanske man då ser i det israeliska och det judiska sionistiska projektet som ett kolonialt projekt i sig, vilket då innebär att kritik på den kan vara... Ja, ni förstår. Du nickar händigt. Du känner igen det här liksom, att det blir från visst håll... Det finns ju helt enkelt olika förståelser för vad rasism och antisemitism är, vilket jag tycker ändå är bra, för vi måste ha en diskussion om det och ha olika värderingar som styr oss här.
Absolut, men där är jag helt enig.
Ja, okay. Det var bara jag som vill försvara oss politiska tyckare. Vi ska ta oss ihop det här. Den stora frågan förstås är ju, vad gör vi åt det här? För att det har ni ju varit alla inne på. Vi vill ju inte ha antisemitism i Sverige, vi är alla oroade över det. Och det kanske ni inte som forskare har något svar på, men om ni ändå vill hjälpa oss och ge lite vägledning. Eller så här, vad kan jag göra som opinionsjournalist? Vad kan lyssnarna göra ifall man känner att det här är någonting som inte är bra och att det här i slutändan kan ta bli riktigt, riktigt illa? Vad ska vi göra? Vill du börja, Christer?
Ja, och det är alltid förutsägbart när jag är ju trots allt utbildningsvetare. Men jag tror ju verkligen på dialog, undervisning och att det är viktiga komponenter. Om vi tänker på hur 1900-talet började och hur 1900-talet slutade, så kan man ändå säga att i Sverige och i västvärlden så var det en enorm resa från hur vardagligt accepterat rasism och antisemitism var i ena änden och i andra änden, och någonting hände under den här perioden, och utbildning var en viktig del av detta. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi undervisar om varje form av rasism utifrån dess unika logik. Islamofobi och antisemitism har olika orsaker, har olika drivkrafter, manifesterar sig på olika sätt. Och vi behöver se antisemitismen som den i sin egen logik, var den finns någonstans och hur den uttrycks. Vi behöver också stärka arbetet mot den samtida antisemitismen. Vi är faktiskt inte särskilt bra på att undervisa om antisemitismen som leder fram till förintelsen. Vi har kunnat påvisa att mycket av undervisning om förintelsen utesluter faktiskt undervisning om antisemitism. Men antisemitismen efter 1945 finns det väldigt, väldigt lite kunskap och insatser mot inom utbildningsväsendet. Så där finns det faktiskt väldigt goda möjligheter att göra stora insatser utan att det kostar jättemycket.
Tack så mycket, magister Christer. Utbildning är vägen framåt. Jag ska passa på då, två böcker som jag läste i ung ålder, det var väl 25-30 år sedan nu, de var skrivna av Henrik, och det var det som fick mig mycket för förståelse för hur, vad antisemitismen är för någonting. Så läs gärna dem, de håller. Ja, du har säkert skrivit andra bra böcker senare, men de läste jag i alla fall. Marianne, vad säger du? Om man känner då att det här är ett problem, vilket jag tror många gör, vad gör vi åt saken?
Jag delar ju Christers uppfattning om att naturligtvis utbildningsinsatser är viktiga. En sak som jag funderar mycket över, det är som vi alla vet, så bidrar ju sociala medier också till spridningen, normaliseringen av antisemitism. Och här finns ju en utmaning, därför att vi som jobbar med utbildningsinsatser, även lärare, befinner sig väldigt sällan på de plattformarna där våra elever är. Och jag tror att vi behöver gemensamt titta över hur vi ska se till att befinna oss där eleverna finns.
In på TikTok, är det?
Jag har inget svar än, men jag tror att vi själva som föräldrar behöver ha bättre koll, därför att det här är liksom, för mig som inte växte upp med sociala medier, så är det ju en jättestor förändring faktiskt.
Så är det. Jag vet att jag ser väldigt ung ut, men jag växte också upp utan sociala medier. Henrik, slutligen då, om vi tar den här stora frågan, vad börjar man om ifall man vill förändra en utveckling som verkar ha tagit en elak artad vändning?
Det har sagts mycket klokt här, och jag tror också att från politiska och andra ledare är väldigt viktigt att man har en tydlig och klar hållning till frågor som rör antisemitism och andra former av gruppfientlighet, och att man har en principiell hållning och inte blundar för en viss form av rasism men motsätter sig den andra och så vidare. Det är det ena. Men det jag skulle vilja säga också är att när det gäller insatser som Christer och Miriam är inne på, så är det väldigt viktigt att förstärka kunskapen om antisemitism och det är hur den kommer till uttryck. För det är en förutsättning för att kunna identifiera antisemitism, vare sig vi pratar om i skola, rättsväsende eller inom journalistik eller vad som helst. Men det är också viktigt att se att antisemitismen inte växer fram eller existerar i ett vakuum, utan, och som också vår undersökning och andra studier pekar på, hänger samman med en rad andra faktorer, värderingar och attityder. Och vi såg ju, som jag har varit inne på här i vår undersökning till exempel, att det finns ett starkt samband med auktoritära attityder, konspiratoriskt tänkande och så vidare. Så jag tror att när det gäller utbildningsinsatser och så vidare, där måste man också tänka på hur man på ett effektivt sätt kan stärka demokratiska värderingar, skapa bättre förmåga till källkritiskt tänkande och en starkare motståndskraft mot desinformation och konspirationsteorier, eftersom vi lever i en sån informationsmiljö generellt. Därför att de faktorerna spelar roll och underlättar också, ska vi säga, acceptansen av antisemitiska föreställningar.
Tack för det. Tack för er alla. Jag ska avsluta med att säga lite till er som lyssnar att nu blev det lite långt idag, men jag ska vilja säga att jag har ju varit verksam i offentligheten i hela mitt yrkesliv, och jag kan inte komma på något annat tillfälle när rasismen har blivit så brännande som den har blivit i fallet just mot den judiska gruppen i Sverige. Jag har inte sett det faktiskt. Vi har sett andra elakartade fall, och det finns mycket andra människor som det finns fördomar och det har skett fruktansvärda saker, men just det här är någonting som vi har att ta tag i tillsammans just nu. Jag tror inte det här är riktigt bra, den utvecklingen vi går mot. Och jag tycker inte det känns som vi har riktigt kontroll på situationen. Så tänk gärna på det vi har pratat om idag. Prata med andra människor. Läs på mer. Läs böcker både av Henrik och Christer. Ja, Miriam också förstås. Och läs den här rapporten. Försök bilda er och prata om de här sakerna. För det tror jag faktiskt behöver göras om den juridiska gruppen ska ha verkligen en bra framtid i Sverige, vilket jag tror alla är övertygade om vill att det ska vara så. Lite kort personligt där. Men stort tack Christer Mattsson för att du medverkade idag. Stort tack Miriam Chatti för att du medverkade idag.
Tack.
Stort tack Henrik Backner för att du medverkade idag.
Tack själv.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.